roströd höstfärg. Alltså det är en så makalös höstfärgning. Ja. Så när den slår om, då är det så upptrampat här. För då måste alla gå upp här och kolla vad fan det är.
Okej. Ja, vi klättrar upp för en trappa här i Botaniska trädgården i Göteborg. Henrik Sjöman. Han tar ett steg över ett gäng med ormbunkar. Vi är på väg mot ett rostvin. En kraftfullt klättrande växt upp i ett som hänger upp i ett träd här. Det kan de klättrande växter, lianer i dagens odlande P1. Det är också då säsongens sista odlande P1. Och det har kommit många odlingsfrågor till programmet, så därför så blir det extra mycket Maj-Lis idag. Ja, Henrik, jag är lite anfådd efter backen här, men här är då så ett rostvin. Jag kommer tänka på Tarsan faktiskt, som slängde sig i lianer när jag ser det här.
Ja, men jag skulle inte satsa på att kasta med de här utför stup och
det skulle lita
på.
Nej.
Utan så starka är de inte.
Men det här är ju riktigt, det ser ut som en riktig lian,
ja,
i alla fall.
Ja, absolut. Och det här är en starkväxande grej. Det rostvinet har ju gått upp i den här stackars eken och mer eller mindre kvävt den.
För den hänger ju här från eken och sen upp i nästa ek hänger det ner en lian då.
Mm. Så. Det här är en liten gren som blåste över till en annan, alltså eken bredvid. Och sen ramlade en del av den här grenen ner, men de höll sig kvar där uppe. Och då får man just det här draperiet av grenar som hänger ner så här lite. Så det finns en dramatik i den här förvildade klängväxten. Och det är precis så här det ser ut i naturen också. När klängväxterna liksom tar sig upp i trädkronorna, vecklar ut sig och till och med trasslar in sig i närbelägna träd. Och sen blåser de ner lite och då får man det här draperiet.
Vi kan prata om att häck. Häckarna är trädgårdens väggar, brukar man säga, va? Mm. Perennerna kan vara då
golvet.
Kuddarna, golvet för gräsmattan.
Ja, ängen också kan vara en domande.
Men att då, i det här fallet så skulle då lianen eller klätterväxterna vara...
Ja, för mig är det trädgårdens gardiner, kan man nästan säga. Den här som ramar in och gör saker lite mjukare. Som ett liksom väldigt kantigt fönster så kan ju gardinerna göra att fönstret blir mjukare i sin form och utsikten ramar in på ett annat sätt. Och lite så är klängväxterna i trädgården här, hur man kan mjuka upp något kantigt, något hårt. Alltså det kan vara ett plank, ett staket, det kan vara en husvägg, men det kan också vara en ställning. Allt ifrån en spaljé till en pergola.
Att man bygger någonting alltså.
Ja, som gör att det ramar in och skapar en rumslighet både på sidorna och ovanpå. Så att jag tycker, ja, trädgårdens gardiner då.
Händer lite spännande saker här. De här bladen då är stora som nästan som handflator här och lite vinbärsbuske formade lite grann sådär. Rostvin då, men det här finns väl inte vild i Sverige, va?
Nej, den här är från Japan och Östasien. Men den här finns nu som alltså, i tillgängliga trädgårdar. Man har valt ut en speciell typ av rostvin som är härdigt och som fyra finns som e-planta nu. Och den är alldeles fantastisk om hösten. För där vi står nu, här är inte så upptrampat, men om några veckor här, då är det fullt upptrampat här. För då ska alla besökare på Botaniska gå upp och titta, vad 17 är det som är så otroligt mörkt blodrött uppe i trädkronan. Så den får en fantastisk höstfärgning, den här. Men det här är en av de mer kraftigt växande. Den kan bli en 7, 8, 9, 10 meter lång.
Ja. Beror inte det på hur högt trädet är som den växer? För den här eken... Är det en ek där?
Ja, det är en stackars ek här som finns där under.
Den mår inget bra, kan man säga.
Nej, den är på väg ut för.
Ja, men blir det inte rostvinet lika högt som trädet som den växer i?
Ja, jo, men det kan jag göra. För att grejen är att med många av de här klängväxterna, så deras sak, det är inte bara rostvin utan många av de här mer kraftigt växande klätterväxterna, de har ju som strategi att ta sig upp mot ljuset och sen där uppe i trädkronan lägga sig ovanpå och komma åt det här solljuset och samla mycket energi, men också kunna fortplanta sig. Det är där de blommar, det är där de sprider sina frön och så vidare. Så det är viktigt att komma upp i ljuset och långt bort.
Inget vidare för det trädet som blir utsatt för ett rostvin till exempel då, för ljuset vill ju även trädet ha, men då kommer helt enkelt rostvinet och snor ljuset.
Ja, som den här stackars eken, han tittade ner här för kanske 10, 15, 20 år sedan och han såg att det här vildvinet var på väg upp, då vet han slutet också. Ja. För det som händer för många träd är att de kommer upp och lägger sig som en keps ovanför trädkronan och kväver den egentligen, eller att den skuggar ut sin värdväxt.
Hur är det med då inhemska lianer, riktigt kraftfulla? Alltså en lian är då en vedartad klängväxt, det är korrekt uppfattat.
Stämmer bra.
Mm. Mm. Hur är det med inhemska sådana?
Ja, vår inhemska främsta, som man kanske har lite trädgårdskapacitet, det är ju kaprifolen. Och den är ju, jag ska säga något mellanting av, om man kollar den här viktklasserna, om rostvinet är det kraftigaste vi kan ha, så är kaprifolen ett mellanting, klättrar upp till 3-4 meter, en bra spalier, behöver någonting och bättre klänga på och klättra på. Men det är vårt inhemska alternativ med fin doft, fin blomning och en fruktsättning som är väldigt, väldigt attraktiv för fåglar.
Mm. Murgrönan.
Ja, den är också inhemskt, det är riktigt. Mm. Och där har man ju nu senaste åren selekterat fram härdiga, provodlat sorter och tagit ut sorter av murgröna som har främst sin naturliga ursprung från Gotland, men som har visat sig vara härdiga långt upp, ja, till Gävletrakten åtminstone. Mm. Och där har man valt ut sorter som med olika bladstorlekar. De är stora blad som kanske inte bara är bra för att klättra utan också som marktäckande. För de lägger sig som ett lock på marken också med sina stora blad. Och så finns det sorter med lite mindre blad som kanske inte är lika starkväxande heller.
Mm. Men om jag vill ha en lian i min trädgård eller en klättrande växt i min trädgård, det säger Gävle då, men om jag bor längre norrut då, i inlandet då, det ser förskräckt ut, Henrik. Du måste kolla din bok här. Om jag bor, låt säga, några mil söder om Kiruna, kan jag ha något som klättrar då? Det kanske beror på vilket mikroklimat jag lyckas skapa.
Ja, men det finns säkert någon klematis, någon heter det, kaprifol. Men sen är det liksom, det finns ett släpp där vid zon 5-6, där någonstans. Mm. Och då kommer en bra bit upp, det är på Luleå-trakten där. Så där finns det en hel del vi kan välja. Allt ifrån klättervildvin till manchurisk aristolochia, vad heter den på svenska?
Vad heter det?
Nu blir jag så här svettig här. Manchurisk pipranka förstås.
Pipranka,
ja.
Okay.
Mm. Och de funkar en bra bit upp i landet där. Men sen är det liksom, vi måste kanske testa lite mer. Så man vet inte, det är ju sådana här lyssnare, dela gärna med er av erfarenheterna av klängväxten bit upp i landet där. För det finns relativt dålig information om vilka som funkar en bra bit upp. Och det är precis som du nämner, mikroklimatet, få en bra södervägg. Och sen är det också fördelen norrut att man får en bra marktäckning. Det finns ju klängväxter som vissnar ner och börjar om. Så att på så sätt så kan ju snön vara en fördel många gånger.
Mm. Men ska jag inte vara lite orolig för att det här rostvinet då kan ju ta livet av faktiskt en busk eller ett träd då. Så tar man inte en viss risk när man släpper in en lian i sin trädgård?
Jo, men det kan ju också vara det här med när man har kanske det hörnet där borta eller träd som kanske är väldigt ointressant. Hur ska jag kunna få det trädet eller buskaget där att bli lite intressant? Jag vill inte ta bort det, jag vill inte börja om från början. Men hur kan jag få det att bli lite mer intressant där? Addera en blomning, addera en höstfärgning som inte det har. Och då tror jag man kan släppa i loss en klängväxt, absolut. Så att, men det är med beskärning. Kanske är bra att investera i en stångsekatör någon gång och en stege där så man kommer upp och man kan liksom, ja, gallra och inte låta den få en alltför aggressiv dominans i trädkronan där. Men man kan förändra något befintligt med att bara addera just det här gardinet, det här skynket av spännande växter som adderar blomning och höstfärgning.
Mm. Så har jag något fult jag vill fälla så kanske jag ska tänka två gånger då?
Ja, och det här med att ha en högstam ett tag till. Det har jag på botaniska att vi ska ta ner ett träd för det skuggar ut, men vi kanske tar ner det 4 meter ovanför backen. Och sen använder vi den här högstubben som en klängväxt som kan få använda. Så det blir som ett naturligt spalier.
Tack så länge. Mm. Henrik Sjöman. Och nu vänder vi oss från Göteborg mot en trädgård utanför Uppsala, nämligen Maj-Lis Petterssons trädgård. Och där finns Ulla Duvardier.
Och solen tränger igenom diset här i Uppland. Och också genom växthusfönstret för att vi står inne bland tomaterna hos Maj-Lis. Och jag tänkte bara summera vad som har hänt, Maj-Lis. För i somras så kommenterade ju du skandalen med ekologisk växtnäring som visade sig innehålla rester av ogräsbekämpningsmedel som gjorde eller kan göra så att bland annat tomatplantor missbildas och stannar i växten. Det här bekämpningsmedlet sägs komma från växtrester från konventionella sockerodlingar. Och Fritidsodlarnas riksorganisation har nu gjort en egen utredning. Där säger de att allt pekar på att de här ogräsbekämpningsmedelsresterna i ekologisk flytande växtnäring har orsakat växtskador. Och de hoppas på ett stärkt konsumentskydd så att något liknande inte ska kunna hända nästa växtsäsong. Rester från växter som har besprutats med ogräsbekämpningsmedel är alltså tillåtet att användas som gödselmedel i ekologisk odling. Det låter ju konstigt, och Krav anser nu att det är oacceptabelt att det konventionella lantbrukets bekämpningsmedel skapar missväxt i ekologisk odling. Så de har inlett en förstudie inför en eventuell ändring av deras regler för växtnäring och jord. Vi står under dina friska, frodiga tomater som är många är röda, många är gröna och många blommar också fortfarande faktiskt. Rött, gult, grönt. Men vi har fått ett mejl ifrån Emma Svensson som har odlat tomater i många år, men nu har hon drabbats av någonting konstigt, tycker hon. Flera av hennes körsbärstomater blir bara pyttesmå. Det här är väl inte någon växtnäring som spökar i alla fall?
Nej, det är det inte. Och jag är lite förvånad att det är första gången som Sara, heter hon va?
Emma.
Har drabbats av det här. Jag tycker jag ser det här varje år hos mig. Och det har att göra med att de här är inte befruktade, de här pytte tomaterna. Och det syns ju väldigt tydligt när man har en klase med kanske lite storfruktiga tomater. Och så hänger det ett antal som inte vill svälla utan de har stannat upp i växt.
Har du det här till och med?
Ja då, det finns med både bland favorita här, körsbärstomaten.
Är det en liten bland de större?
Ja, jo då. Nej, men det finns. Så att det är brist på de här pollinerande insekterna ofta i ett växthus. De kommer ju inte in va, på det sätt man gärna skulle vilja ha dem. Och det är lite dyrt med humlor, annars skulle jag väldigt gärna vilja sätta det. Humlebon, va? Men det kostar för mycket när man har liksom bara som hobby.
Mm. Per Rinde i Järfälla undrar om äppelträd vilar sig ibland. För hans äppelträd, en del av dem fick jättemycket frukt i fjol och får jättemycket frukt i år också. Men en del fick jättemycket frukt i fjol och ingenting i år.
Ja, alltså det där varierar ju väldigt mycket, och speciellt det här vartannat års bärigheten och äldre sorter. Det är känt och det är ingenting som är särskilt nytt på något sätt. Va? Utan har man en kraftig skörd ena året, alltså samtidigt ska det bildas blommor till nästa år. Och då klarar de inte av det där. Men vissa sorter gör det. Sen kan man ju påverka det där genom beskärning, genom att gallra. Ta bort en del av den här mängden frukt som man ser är på gång. För då blir det lite mer utjämnat och då kanske det blir lite energi över även till blomknoppsbildning. Mm.
Men moderna sorter, de klarar att bära frukt varje år, är det så?
De flesta gör det. Jag kan inte komma på någon nu på direkten som inte gör det. Nej, de flesta gör det.
Äppelträd har också Gert Bagge i Järvsö i Hälsingland. Och det är ett par gamla äppelträd på gården. Och han har märkt att det är någon slags rödaktig påväxt på barken, på stammen. Ner mot marken är det här, på båda äppelträden. Vad är det här och är det farligt?
Det ser mycket märkligt ut. Första gången som jag fick en rapport om det här, det var ett mejl. Och en äldre man som undrade om man hade väldigt kraftiga kvalsterangrepp på sina fruktträd. För att det brukar ju kallas för rött spinn, va? Och det är ju för att de här spinnkvalsten blir liksom rödfärgade. Men nej, jag kände inte igen det som någon rött spinn. Och hade många kollegor på SLU, så jag skickade ut min förfrågan faktiskt mot alghållet och träffade rätt. Mm-hmm. Visade sig att det var Thomas Hallingbäck som gav mig en utförlig redovisning vad det här handlade om. Och det är alltså en grön alg med röda pigment. låter mycket märkligt. Man tycker det skulle vara en röd alg. Nej, nej. En grön alg med röda pigment.
Det är som den röda grönkålen som ju också finns.
Ja, precis. Och det här, den kallas för rödfärgsalg. Alltså i princip den färg vi brukar stryka på vårt hus här. Så att, ja, och det är tecken på att luften är fräsch. För att alger är känsliga mot svavel. Och svavel har det funnits mycket av i luften tidigare år. När man inte har haft så stora krav på rening utav industrirök som kommer upp. Men där är det hårda krav numera. Och då kan man se att luften blir renare när det gäller svavel i alla fall.
Så trädet tar ingen skada?
Nej, absolut inte. Det är bara ett tecken på att här är det fräscht.
Mm. Härligt. Så här på hösten kan man ju börja planera för nästa år också. Och det har Ylva-Lise Weinefeldt gjort. Hon och hennes sambo eller familj eller vad det är. De tänker i alla fall anlägga ett mindre jordgubbsland som är 2,5 gånger 4 meter. Och så undrar de, kan de då lägga markväv under jorden liksom, och så plantera jordgubbar i det? Då slipper man en massa ogräs underifrån.
Mm. Och speciellt de fleråriga då. Mm. För annars är det inte så,
rot och sånt.
Ja, annars är det ju inte så stor vits att lägga markväv under. Det är ju inget måste. Men just kvickrot, det kan vara tistlar som är på väldigt stort djup och som man oftast inte kan gräva upp utan man kommer inte åt dem. Då kan det vara en idé att göra så, att lägga markväv. Men det måste ju vara ett rejält lager med jord. För att
ovanpå
då,
där.
Ja, för att också växterna nu ska kunna klara det här. De kan ju inte växa igenom väven, det kan de inte göra, utan det blir ju ett stopp där. Men när det gäller jordgubbar skulle jag tippa att tar man till 40 cm så bör det räcka, absolut.
Mm. Ja. Och kan man då använda vanlig sån här påsjord?
Ja, fast egentligen bättre om man får tag på rejäl jord som inte innehåller allt för mycket mull, va, utan som har lite lerinslag också, det är inte dumt.
Mm. Mats Andreasson i Norrtälje, han har enar på sin tomt och där vid Roslagskusten där kommer det ofta på vintrarna stora sjok med blötsnö. Mm. Och då går grenar av på enarna och så måste han skära av det där och så ser de halva ut. Då har han kommit på en idé som han undrar om du håller med om. Mm. Att knyta ihop dem i topparna. Säger Maj-Lis.
Det är precis vad vi har gjort. Nej, men alltså ibland så är ju de här enarna som ser ut som en och samma planta och som en pelare. Den kan bestå av två stycken toppar. Och då är det, och hände hos oss i alla fall, att när den där tunga snön kom så veks de här två topparna åt varsitt håll. Och var på väg alltså att brytas av. Då får man börja fundera, sätta igång de här järnbasillerna där uppe i huvudet. Vad gör vi? Jag tog fisklina, den här tunna, tunna fisklinan. Och så lindar jag den väldigt försiktigt, inte strama åt hårt utan väldigt fint. Men det ska ändå inte synas, utan den ska vara gömd innanför. Fungerar perfekt. Inte några skador sedan dess alltså.
Fisklina? Ja. Det skär inte in i barken?
Nej,
eller så.
Nej, det ska ligga ganska löst som jag sa. Och sen får man ju hålla koll. Så är det så att de här växer väldigt kraftigt, då kan det ju bli lite stramt. Men då gör man ju om det bara. Det är ju inga problem.
Mm.
Så det funkar bra.
Han har fått toppar på sina enar som är torra och roströda. Kan han bara klippa bort dem, undrar han också?
Mm. Allt som är dött, det kan man klippa bort. Inga problem. Nej. När som helst, vilken tid på året som helst.
Mm, men död och vinter och snöstormar och sånt där, det vill man inte prata om nu, för det känns ju som att det är lite sommar kvar här i Maj-Lis Petterssons trädgård. Men det här är sista gången för i år, Maj-Lis. Vi ses i vår igen och tills dess får vi njuta av lite så här vila också. Det kan ju också vara ganska mysigt.
Tack så mycket för det, Ulla Verdier och Maj-Lis Pettersson. Odla, snabbla, sverigesradio.se. Odla med P1, box 1552, 751-45, Uppsala. Och så finns vi på sociala medier. Och det ni skriver nu kan bli aktuellt att besvara till våren igen när Olof med P1 kommer tillbaka. Ja, Henrik, vi är ju här tillsammans med dig här i Botaniska trädgården i Göteborg. Det handlar om klättrande växter, och när de blir vedartade då kallas de för lianer. Hur funkar de så att säga? Hur bär de sig åt när de klättrar? För murgrönen har små rötter, va, som de skickar ut, va?
Ja.
Men hur är det med den här då?
Om du tittar här så har de hängen här. Som är som spiraler här. Som de liksom klamrar sig fast på grenar. Här kan du se. Där har den ett fint hänge. Ser du där? Han liksom har tagit stadigt tag för att få bra stadga. Och sen tar han sig upp där. Och det här måste man, ska man klä in ett plank så kanske man måste ha lite osynliga ståltrådar eller någonting så de får klänga upp så. Så finns det ju andra arter som, precis, murgrönan, du har rådhusvildvinet, du har klätterhortensian. De har ju sugploppar, eller så här suganordningar som kan fästa på en rätt så slät yta och ta sig upp själv. Så att det beror på vilken växtmaterial du använder så får du hjälpa upp den på olika sätt.
Här står vi nere för ett rostvin. Om jag har en balkong så kanske rostvin inte mitt främsta val. Men jag vill klättra på balkongen, för det här är en riktig rackare som har blåst upp här en 8 meter och håller på att döda eken här.
Mm. Men det är den här viktklasserna. Men det man måste ha, det är ungefär som när man jobbar med träd och buskar eller växter generellt. De som blir stora ovan mark måste ju kräva resurser under mark.
Jätterotsystem för den här rostvinet då.
Exakt, så den har ett jätteutbredningsområde under mark här och kräver det för att kunna vara så här frodig och storväxande. Så för balkonger, ja, då är vi ju krukväxt, eller alltså i kruka, och då blir en annan viktklass, utan då är vi kanske nere på caprifoler, klematis som inte blir så stora men behöver därmed inte det där jätterotsystemet för att kunna bli stora.
Och murgröna kan man ju köpa.
Ja, och murgröna funkar bra.
Som krukväxt.
Ja, och det som händer då det är att oftast är det underjordiska som begränsar ovanjordiska. Så den blir inte allt för stor. Ju större kruka, ju större urna man har, ju större också möjligheten att kunna bli frodig ovanmark också. Så det finns ett beroende av både ovan- och undermarken där.
Mm. Vad tycker du om utbudet av klättrande växter i plantskolor och i den svenska handeln?
Idag så har vi ett oförskämt bra sortiment i Sverige faktiskt. Och en av anledningarna, framförallt på klematissidan, är att vi hade en Magnus Jonsson, en av de främsta klematiskännare genom tiderna, internationellt här i Sverige. Och på så sätt så har ju hans rikedom av både vilda arter men också av sorter som han har korsat fram nått till handeln. Så vi har ett fantastiskt sortiment som är världsunikt när det är klematis. Men sen tycker jag vi har en bra selektion av till exempel rostvin, vi har klätterhortensier, vi har murgrön och så vidare. Så det finns mycket att välja på, och saker som har vi beprövade i Sverige. Inga chansningar. Så idag finns ett bra sortiment, så det finns egentligen inga anledningar varför man inte ska ha det.
Hemma på min gata i stan, där finns det massor med murgröna, och det är främst marktäckande som växer i rabatterna efter marken. Inte så jättemycket klättrande tycker jag nog primärt, men det verkar som att man har jobbat jättemycket med att utveckla, ta fram sorter som funkar som marktäckare.
Ja, men sen är det också att man har lärt sig att använda klängväxter som marktäckare. Och det kan man se också i södra Sverige på nybyggda områden, så på till exempel i Helsingborg så använder man klätterhortensia som buske, alltså som marktäckande i slänter och så vidare, vilket är oerhört vackert med deras säsongskvalitet. Kanske inte den fräckaste vinteraspekten, för de är rätt tunna och bleka vintertid, men på sommar och sensommar och hösten där så är de alldeles fantastiska. Så att det kanske inte är att det finns andra växter, utan det är vi som har lärt oss att kunna använda dem på det här sättet.
Tack så mycket.
Tack själv.
Henrik Sjöman. Nu är det slut för idag.
Ja.
Och slut för hela säsongen också.
Ja, synd. Ja. Men vi syns, va?
Ja, jag hoppas att vi syns någon gång i mars-april, tror jag.
Ja, jag är på.
Ja, jättebra. Tack för det, Henrik. Och det är alltså säsongens sista program då. Och ni får gärna skriva odla@sverigesradio.se till programmet, så får vi nya uppslag och nya frågor till nästa år. Ulla Duverdier är producent för programmet och jag heter Gustav Klarin. Ha en god odling fram tills mars-april en gång. Hej då!